Hej och välkomna till Spelhyllan. Det här är en podd där vi pratar rollspel, både klassiker och bortglömda mästerverk. Idag ska vi prata med Malin Forsberg. Då säger vi hej och välkommen till Malin Forsberg. Hallå, hallå.
Hej, hej. Kul att vara här.
Välkommen. Du har arrangerat indierum på Sävcon, på Gotcon och har dessutom spelat på Nordsken i många år. Något av en konventsräv kan man säga.
Ja, minst sagt. Hela min rollspelskarriär skulle jag säga. Började med Sävcon, Snökon, Gotcon på slutet, Nordsken.
Jag är själv väldigt förtjust i konventsrollspel. Du har tagit med dig ett rollspel som kanske passar extra bra på konvent. Vad är det för spel du har tagit med dig från din spelhylla?
Jag har tagit med mig Golden Sky Stories som jag bara har spelat på konvent. Det går att spela kampanj, men jag har inte haft tillfälle att göra det hemma, utan jag har spelat det på konvent enbart.
Vad är Golden Sky Stories för typ av spel, om man sammanfattar det lite snabbt?
Ja, alltså på boken står det Heartwarming Roleplaying, och det är precis vad det är. Eftersom man spelar djurandar enligt japansk mytologi som bor i och runt en stad, en ganska liten stad, och löser små problem. Enda man vet är att alla problem kommer att lösas. Frågan är bara hur. Det är så mysigt.
Är det i japansk historisk folktrotid eller är det nutid eller är det någon helt egen fantasyvärld?
Nutid. Kanske, alltså, vi pratar kanske typ 10-20 år kanske bakåt tiden som mest. Men det är verkligen den här lantbyn liksom. Den som är ansluten till storstaden via tåg, men den är liten och den är liksom idyllisk och det är...
Vad är det för typ av djurandar man spelar? Är det något som hör till ett riktigt djur eller är det något renodlat folktroväsen eller något helt uppfunnet för det här spelet?
Som jag har förstått det, utan att jag var jätteinläst på just japansk mytologi, så är det just den typen av andar, alltså rävanda, alltså räv och typ mus och fisk och hund. Och jag har även expansioner som gör att du kan spela ponny eller ja, du kan spela fågel eller så här. Olika djurandar har olika möjligheter till förmågor som man väljer när man skapar sin lilla djurande.
Och vad gör man då i spelet med sin djurande? Du sa att man löser små problem. Är det problem mellan djurandarna eller är det i den här staden fast man inte får märkas som i lånarna? Eller?
Väldigt mycket som lånarna. Det är lite grann det här att personer som är väldigt spirituella, jobbar i tempel och liknande, de kan ju märka vars man är. Alltså märka djurandarna, barn märker djurandarna. Men vuxna tenderar att inte göra det. Och med små problem så... kan det vara till exempel att de överhör någon som är väldigt, väldigt blyg och inte vågar lämna ett kärleksbrev till pojken eller flickan de tycker om. Och så kan de bestämma sig för att vi måste hjälpa den här personen att hitta mod att göra det här. Och sen är det lite grann upp till djurandarna hur de ska göra det. Jag hade ju en fantastisk session där djurandarna kom fram till att bästa sättet att få den här flickan var det att fatta mod att berätta för en annan flicka att hon gillade henne. Det var att ta henne till kråkhuset, alltså typ ett övergivet förfallet hus i staden, så var det där spökaktigt. Bara för att sen när de kommer dit så upptäcker djurandarna att de är ju jätterädda av att vara där inne, för de tycker att det är jätteläskigt. Och då slutar det med att flickan måste trösta dem och ta dem därifrån. Och då hittar hon sitt mod och så lyckas hon ge liksom kärleksbrevet till sin, ja, sitt kärleksintresse.
Det låter ju jättefint.
Ja, men så är det. Det spelar nästan ingen roll vilka som spelar Golden Sky Stories. Eftersom att det är uppbyggt på det sättet med att djurandarna är otroligt söta. Krafterna är otroligt anpassade efter att man ska kunna göra inte så här flashy, häftiga grejer utan mer gulliga, mysiga saker. Och så länge jag som spelledare sätter en scen eller sätter ett problem som är på rätt nivå, då blir det alltid jättebra. Och ett stort plus är att det tar inte jättemycket tid att spela. Typ 2 timmar brukar man landa på. Så att det är inte en jättestor tidsinvestering. Och på de här 2 timmarna så hinner man även göra sin egen karaktär. Eftersom att jag har ju utskrivet hur alla djurandarnas krafter fungerar. Så att de kan säga, men jag vill spela en ponnydjurande. Här har du ett papper med alla krafter. Här har du ett rollformulär. Välj vilka krafter du vill ha. Utefter hur många du får ha. Sådär. Det finns regler för karaktärskapandet. Men det är inte jätterelevant just nu.
Men vi kan gå in lite på systemet i så fall när det ändå kommer upp på tal. Hur fungerar det vid bordet?
Inga tärningar. Utan alla har resurser som man får i början av varje scen. Det är två stycken olika resurser som används för olika typer av krafter. En tror jag är vänskap och någon annan är något annat fluffigt. Och man får olika antal resurser beroende på hur lätt man vill göra som spelledare för dem. Men även utan resurser så kan man göra ganska mycket. För att återigen, man vet att man kommer att lyckas. Frågan är bara hur.
Hur fungerar de här resurspölarna då? Behöver man spendera dem för att klättra upp för väggar eller gömma sig eller klassiska rollspelsaker? Eller använder man dem för att hantera relationer eller något annat mer klassiskt indiespelsfokuserat?
Du använder dem för att delvis trigga dina de krafter du har, för vissa kostar de här resurserna. Och de starka förmågorna kostar fler resurser, men jag har aldrig sett på att någon har haft för lite för att kunna göra det de vill göra i en scen. Och de får ju fler resurser, eller nya resurser, i början av varje scen.
Vad har du för exempel på krafter där? Kan ponjorna springa extra fort och fågelandarna kan flyga, gissar jag?
Ja, här har vi kan ta fisken till exempel.
Mm.
De har ju då vissa krafter som de alltid har. Till exempel att de har gälar eller de är nyfikna eller duktiga på att inte bli sedda. Sen kan de välja att ha nackdelar för att få ytterligare någon annan kraft då. Till exempel om de väljer fishbowl så är de ett husdjur. De bor alltså i en fiskskål. Men då betyder det också att då kan du ju faktiskt använda till exempel cykel eller andra ordinära föremål för att du är omgiven av dem. För att djurandar har ganska svårt för att hantera moderna ting. Om man inte har en kraft som säger att man kan hantera moderna ting. Annars är det så här, vad är en telefon för någonting?
Ja, en telefon spelar kanske inte så stor roll för en ekorre eller vad man nu skulle kunna ta som exempel. Är spelet tydligt baserat på den djurlogiken i övrigt också? Så att alla katter är tysta och lömska medan alla hundar är glada och gillar människor och andra sådana djurstereotyper?
Ja, men det är ju lite så. Eftersom att alla har ju sina specifika generic powers för den, alltså för den djuranden. Ja, men ponnys till exempel har ju för oss friendship som en av sina My Little Pony. Så att de är ju som, har ju krafter som är passande för den djuranden, så att säga.
Skulle man kunna kalla de djurandarna för klasser i klassisk D&D-variant?
Ja, men det är det, för de är unika. Det finns inget överlapp med den här kraften. Och istället för levels så har man connections som är, det är bland annat det som styr hur många resurser man får. Vilka connections någon har till dig och vilka connections du har till andra. För att man ska kunna göra coola saker. Det här kanske är mest relevant i kampanjspel. Som inte har spelat så mycket. Då behöver man skapa och bygga och stärka de relationer man har. Så att man får fler pluppar. Så att man får fler.
Men är de relationerna tänkta till andra rollpersoner? Eller till SLP-er? Eller till människor som inte ens vet om att man är där?
Det är ju de man möter. Så det kan ju vara till andra djurandar. Du har ju en relation till staden.
Som ett abstrakt koncept?
Ja, du börjar med två prickar och acceptance. Om du använder våld, då går den ner på noll. För staden uppskattar inte när djurandar använder våld. De connections som du har till andra ger den ena resursen som heter wonder. Jag har hittat igen det. De relationer som andra har till dig ger feelings. Och som sagt, de här använder man ju i olika situationer då, för olika krafter och sådär.
Har du något exempel på när man kan aktivera dem? Är det för att kunna flyga överhuvudtaget som fågelande eller är det de mer esoteriska grejerna? Skrämmas eller göra sig större på magisk väg eller något annat som inte är så tydligt kopplat till djuranden?
Ja, om vi går tillbaka till fisken då, som exempel. Den har en förmåga som heter Mermaid's Kiss. Den kostar 6 wonder. Och då kan man ge andra förmågan att andas under vatten till slutet av scenen för 6 wonder. Men om man kysser dem för att ge dem den här kraften, då kostar det bara 2. Så att wonder är ju då för att aktivera krafter. Och feelings, det tror jag är för att man ska kunna göra saker bättre. Så att om två stycken djurandar tävlar mot varandra i att klättra ett träd snabbast, då är det feelings man kan betala för att man ska få vara lite bättre än andra. Och så kan man säga att tills de slutar betala feelings, då förlorar den.
Wonder och feelings är de två pölarna då. Är klättra i träd och tävla ett typiskt äventyr eller involverar alla äventyren just att man ska hjälpa människor och barn eller göra saker i stora staden?
Alla äventyr handlar om att du ska göra någonting. Du ska hjälpa någon eller göra någonting bättre. Det är det som är den stora, inte konflikt, för det är inte en konflikt. Men det är ju det som varje äventyr handlar om. Att det finns ett konkret problem som behöver lösas.
Men det problemet skulle kunna vara förlagt till skogen där djuren bor och bara involvera djurandar tekniskt sett.
Ja, men det är alltid roligt att blanda in utomstående. Barn eller tempel, jungfrur eller bergsguden. Eftersom att det är ju japanskt att Sakama, Kami heter det väl, är ju en stor grej. Att skogen har ju en ande och berget har en ande. Och...
Hur fungerar då världsbygget tycker du? Är det mycket information att plugga in som ny i spelet?
Nej, det står inte jättemycket om staden i sig utan det finns en karta över staden. Och sen är det så här, ja, tänk dig Studio Ghibli-stuk, tänk dig de här inspirationerna, föreställ dig det här liksom. Och sen är det fritt fram att göra lite grann som man vill med staden.
Är det några komplicerade sociala relationer mellan de olika djurandarna på det sättet det kan vara mellan ja, säg klanerna i Vampire eller motsvarande?
Nej, det skulle jag väl inte säga eftersom att det är ju övergripande så är det ju bara positiva relationer. Jag vet att det finns några så här exempel på olika sorters, men nu har vi hittat igen det, men jag tror att typ acceptance är väl den mest negativa relation du kan ha till någon. Så att det är ju adoration och like och ja, så det är ju olika sorters positiva relationer som man har som connections till andra och från andra. Sen kan de kan ju vara ganska ensidiga. Någon kan ju beundra sin kompis, men kompisen tycker bara att man är okej.
Okay. Så ett typiskt äventyr i Golden Sky Stories handlar om att man ska hjälpa andra. Finns det något material för egen karaktärsutveckling? Handlar det ibland om att någon av de här rollpersonerna måste hitta sig själva eller klara egna problem snarare än att lösa andras?
Jag tänker mig att vill man ha det så kan man ju spelleda någonting sånt. Men som sagt, jag har ju bara spelat det här på One Shot på konvent. Då är det ju givande att ha det ett utomstående problem. Men det här är ju en sån här mekanik som jag inte har använt så mycket av alls. Just eftersom att det är ju för kampanjspel. Och det är att det finns något som heter threads. Som är långgående relationer. Så att om du till exempel spelar ett äventyr där din djurande knyter kontakt med ett människobarn, får en liksom någon form av connection med det här barnet, då kan man ju välja då att ta det, liksom behålla den som en thread. Jag kan tänka mig att då blir det väl som någon form av signal om att vi måste se mer av den här pojken eller flickan. Men jag har ju aldrig använt den eftersom att jag har bara spelat.
Det är en kul mekanik det där att just spelarna får välja vad de vill ska återkomma och inte bara spelledaren. Om man skulle vilja spela, eller för den delen spelleda Golden Sky Stories, vad bör man tänka på lite extra?
Det hade behövt någon form av tydligare, vad heter, index till exempel. Jag tänkte att jag skulle snabbt slå upp någonting bara för att nu under samtalet, men jag gör upp på den.
Fullt förståeligt.
Så att det är väl egentligen det svåra. I övrigt är det som ganska hyfsat lätt ändå. Man vill ju skriva ut kopior på de olika djurandarna så att man inte har en bok. Och så ska man skriva upp sina krafter och så behöver man kolla på sina krafter. Alltså, så det blir ju begränsat om man inte gör någonting åt det.
Finns det någonting som spelledaren bör göra annorlunda mot andra mer traditionella spel? Någonting i förberedelsearbetet som skiljer sig åt?
Man behöver preppa väldigt, väldigt lite. Mina konventsäventyr, jag brukar preppa 3-4 scener. Och då är det så här en mening. Typ, de träffar barnen som behöver hjälp och märker att bla bla bla. Och sen får jag så här, de kanske gör det här för att hjälpa ungen, frågetecken. Och det kanske det här händer, frågetecken. Och sen hjärtevärmande avslutscen liksom. Det är väldigt, väldigt, väldigt så här prep light.
Finns det några bra resurser i grundboken? Slumptabeller för att göra den här typen av korta preppanden eller något annat inspirerande?
Det finns scenarion i boken som man kan spela om man liksom inte har någon annan inspiration. De är också uppbyggda på samma sätt, att det här är vilka karaktärer kommer vara med i den här berättelsen, hur lång tid behövs, hur mycket wonder och feelings får spelledaren i varje scen, för den har ju inga connections utan den får ju en summa. Så står det en liten summary av det här berättelsen i korthet och så kanske en liten introduktion, vad som är liksom syftet med berättelsen, vad man måste förbereda som narrator. Till exempel här, story 1, det är 3 punkter. Du måste göra en rävande, klart. Ja, det är så här, du måste göra en rävande med de här 3 punkterna. Måste ha den här svagheten, måste liksom ha Och så säger man, det här är första scenen, det här är andra scenen, det här är tredje scenen och så sista scenen. Man kan ju bara använda dem om man vill. Eller så kan man, som jag ju har gjort vid i alla fall något tillfälle, fått så här, vi spelar Golden Sky Stories. Jag bara, toppen, jag ska bara springa och köpa läsk. Och sen på vägen dit och tillbaka så här, okej, vad ska äventyret handla om? Sen har man liksom fått ett äventyr på 10 minuter och så spelar man det på 2 timmar och så är det klart.
Är det något annat i grundboken som är lite så där extra bra? Ett extra fint spelledarkapitel eller något annat praktiskt?
Det finns ju som hjälp, så finns det exempel NPC:er kan man kanske kalla det, i och med att det finns ju stats som alla har som styr liksom hur bra de är på någonting. Då kan man säga, men en forest god har de här statsen, det finns de här djuren, den har de här krafterna, sådär. Så att om man behöver någonting så kan man så bara, oh shit, vänta, de ska vara i floden. Finns det en flodgud? Är det relevant? Ja, det gör det. Så har man en statsen för en sån här. Så det är väldigt, väldigt hjälpsamt. Och då är det så här, det finns ju allt ifrån personer som bor i staden till djur, till andra djurandar, gudar. Ja, så att det är bra info. Det är bara svårt att hitta det man behöver när man söker det.
Det gäller ju väldigt många spel det här med dåliga index och svårt att hitta. Det är väl inget man kanske ska lasta ut Golden Sky Stories för ensamt så?
Nej, så är det.
En annan sak i själva systemet som är lite annorlunda mot andra rollspel är att man ger varandra erfarenhet runt bordet. Alltså att spelarna ger andra spelare erfarenhet.
Ja, precis.
Är det någonting du har använt dig av även på konvent?
Du tänker på Dreams? Jo, det har jag.
Mm. Hur fungerar det?
Ja, ibland så behöver man ju peppa igång spelarna att faktiskt använda det. Faktiskt börja ge varandra saker. Men när det väl kommer igång, då kanske man har djuranden som är en hamster som är otroligt gullig i sin lilla hamsterklot. Så att två spelare bara, här, Dreams. Sådär.
Och Dreams är då namnet på erfarenhetsvalutan?
Ja, jag har ju även köpt en kortlek med Dreams. Vilket är basically väldigt fina bilder. Går bara att använda till Golden Sky Stories i princip. Men när jag skulle köpa allting annat så köpte jag kortleken också. Bara för att den var så fruktansvärt fin.
Vad är det som gör att man behöver peppa igång folk runt bordet på det? Är det ovana bara tror du? Eller är det att systemet är lite knepigt att förstå?
Jag tror att det är ovana. Det är precis som med alla andra rollspel där man som spelare belönar sina medspelare för olika saker. Man är ovan, man vet inte riktigt när det passar sig. Man kanske är rädd för att ge för mycket eller för fel saker eller liknande. Jag brukar ju försöka vara ganska generös själv, alltså som spelledare med Dreams.
Mm-hmm.
För att liksom, jag var så här i början, så att de andra bara, ja just det, man kan göra det här ja. Dreams är ju också sån där sak som jag förstått det som, för kampanjspel. Det är inte som att man har jättemycket nytta av det i ett one shot, eftersom att det är det man använder för att höja connections och sådana saker. Man får väl göra det mellan scener, men ja, det är väl egentligen kanske optional vad man spelar det på konvent som så, men det är ganska kul ändå att ha med som grej.
Är det någon del av den här världen eller spelet som du gillar extra mycket? Någon mekanik som du tycker bara känns extra klockren, eller någon del av världsbygget som gör dig lite extra glad?
Det jag gillar väldigt mycket med det här spelet är just det här med hur starkt fokus det är på annat än våld. Jag tycker ju fortfarande om att spela andra sorters rollspel där våld och blod och död och är mer standard. Så att det är inte det att jag ogillar sånt, men just eftersom att fokus är så starkt på samarbete, hjälpsamhet, så blir det som att man spelar 2 timmar så går man därifrån när lite gladare i själen. Och det är inte alla rollspel som gör det.
Det är väldigt sant. Den optimismen är väldigt sällsynt. Åtminstone som grundinställning.
Ja, men precis. Det finns ju en mekanik för att skapa relationer, kontakter med folk man har, alltså som folk man har träffat på. Barn man hjälper eller de här spirituella vuxna som fortfarande kan se andarna och sådär. Eller gudar eller andra andar. Sådär. Så det finns ju i spelet en mekanik för hur du gör för att skapa en kontakt. Och hur stark den blir. Och sen får ju du lite grann välja vad är det för typ av. Är det att jag väldigt mycket beundrar dig? Eller är det att jag tycker om dig? jag kanske accepterar dig. Så, där, så att man får själv välja vilken flavor det är på den. Men mekaniken finns för att avgöra om det blir en plupp eller två plupp. Du kan kanske få tre pluppar också ifrån början, men jag tror inte det. Jag tror att det är svårt.
Är det här något du har tagit med dig till andra projekt sen? Just relationsmekaniken eller fokuset på positivitet?
Nej, det skulle jag väl inte säga. Men jag är en ganska casual rollspelare och framförallt casual spelledare. Jag spelar det egentligen med spara på typ inderumssammanhang och på konvent och sådär. Ja, jag spelleder väldigt lite jämfört med mycket rollspelar.
Jag förstår. Det här med inderum, det är något av en institution på Konvents Sveriges många delar. Där det alltid, nära på i alla fall, finns ett ställe på Lincoln, Gotcon, Sävcon, BSK, vad det nu kan vara. Där folk får komma på drop-in-rollspel av lite udda, annorlunda och ja, roliga rollspel av alla de möjliga slag. Bland annat då bevisligen Golden Sky Stories. Har man vägarna förbi ett konvent är det alltid väl värt ett besök.
Absolut, det inrummet är bara att varmt rekommendera.
Är det någonting som har förändrats av Golden Sky Stories över tiden du har spelat det? Var det roligt från början men blev roligare när man blev van? Eller har du hållit sig lika roligt hela vägen till exempel? Har du hittat några finesser över tid?
Alltså, jag tror att mer handlar om att jag har blivit mer bekväm med reglerna. Så jag tror att ju fler gånger jag spelat det, desto snabbare har jag kunnat vägleda spelarna genom att göra karaktärer. Desto snabbare man kommer igång. Och sen har jag också lärt mig att man ska inte vara rädd för att återanvända idéer. Så att jag har ju mina några så här klassiska Golden Sky Stories-äventyr. Om jag har ingen inspiration överhuvudtaget, då tar jag något av dem. För att sannolikheten är låg att de har spelat det med mig förut.
Är det sådana du har byggt själv eller är det något du har hittat på andra ställen? Grundboken nämnde du det fanns i till exempel.
Ja, mycket inspiration kan ju annars komma från anime. Av inte vålds, blodöds anime, men annan sort. I och med att man är ute efter den här japanska känslan så är ju det en ganska bra inspirationskälla. Men det är ju oftast väldigt små problem. Så att det är ju inte... Alla mina Golden Sky Stories äventyr kan ju egentligen beskrivas med en mening.
Mm.
För att det är det som är problemet. Och sen är det ju spelarnas kreativitet som styr hur det löses.
Är det något annat du vill tipsa om i spelet? Finns det några gratisregler? Quickstart-variant att plocka ner kanske? Eller någon extra bra modul man bara måste köpa om man nu ska skaffa spelet?
Det är svårt att få tag på. Det är en nackdel med det här. För jag fick tag på det genom att någon ville sälja sitt ex som hade kickstartat det typ. Så att jag vet faktiskt inte om man kan få tag på det. Om man kan det så finns det ju bonusmaterial i det som är de här extra djurandarna. Så de är ju jättesöta och jättefina. Om man vill spela varg eller fisk eller häxa, då spelar du faktiskt människa. Bonusmaterialet är värt. Sen rent allmänt så kan jag ju även tipsa om att ska man spelleda Golden Sky Stories, då vill man ha någon form av fysiska markörer för wonder och feelings. Det ger som mer känsla. Jag har kört på, jag tror att det är så här prydnadsstenar som du egentligen ska ha i ditt trädgård eller på ditt ljusfat eller liknande. Men i två olika färger har jag köpt. Så att man då kan ha en som är wonder och en som är feelings. Och det är mycket, 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 mycket mysigare att säga, nej men jag vill ge henne gälar. Och så tar man 6 styckens pluppar och så sträcker man över till spelledaren liksom. Eller lägger det i poolen i mitten av bordet eller något. Alltså, jag tänker också just särskilt för Golden Sky Stories eftersom att det är de resurser du har. Du kommer att ha stats, men de gör liksom ingen skillnad, så att säga. Alltså, de är ett värde. Om din har ett i adult, då kommer du ha ett i att använda maskiner, kunskap, gömma sina känslor och sådär.
Nu tror jag nästan du får ta och beskriva de olika färdigheterna för att bara att det finns ett värde som heter adult som mäter hur vuxen man är låter ju helt fantastiskt.
Eller hur? Det finns alltså 4 stycken stats. Det första är hänge och det är egentligen hur duktig du är på att vara djurande. Det är dina krafter. Sen har du animal och det är ju djurdelen av djurande. Hur duktig du är på att springa, gömma dig, känna saker. Och adult, det är att använda maskiner. Kunna plocka upp en telefon och svara om den ringer till exempel. Det är adult.
Men bevisligen också att gömma sina känslor och att kunna deklarera.
Ja men precis, även så här, kunskap, utbildning, kunskap, det hållet. Gömma sina känslor. Det är väl just den här med den emotionella mognadsgraden. Liksom. Att är man vuxen och är arg, då kan man välja att inte visa det. Men om du har lågt dig i adult, då är du inte jättevuxen. Då kommer alla se att du är förbannad, så, om du skulle vara det. Och sen den sista då, det är ju child. Det är just det här med att vara ett barn, så att säga. Det är de fyra statsen som finns.
Och de statsen använder man inte, sa du? Eller är det bara att man inte slår för dem, du menar?
Jo, du slår inte för dem, utan du har dem. Utan vill du bli bättre på adult än vad du är, då måste du använda feelings.
Så om jag försöker trösta ett barn som är jätteledset, då skulle jag kunna använda mig av animal för att vara söt och gullig?
Till exempel. Och då kommer jag som spelledare säga, ja, det här barnet är jätteledset. Alltså det är en svårighet på fyra.
Och jag har ju bara två. Vad händer då?
Då måste du ha två feelings för att kunna klara av det här. Och då gör du det. Så att det är just det här med att du kommer alltid att lyckas. Om du inte, så här, du kan välja att inte betala två feelings. Och då kommer du vara gullig och söt, men barnet kommer att vara så ledset att det bryr sig inte. Men vill du lyckas med det här, då betalar du två feelings och sen är det klart.
Alternativt skicka bollen vidare till någon av mina andra rollspelare vid bordet kanske.
Ja, men precis. Du kanske gör ett försök och bara, nej, det går inte. Hon ser mig inte. Är inte du som är stor och bufflig? Påkalla uppmärksamheten istället. Ja,
ja men visst.
Säger man till ponnyuranden då eller något.
Är det nu någonting annat du vill få sagt om Golden Sky Stories som du känner inte har kommit fram i samtalet hittills?
Nej, men det är superfint. Jag har inte tagit mig till Gothcon på ett tag nu, men nästa gång jag gör det, då kommer du följa med mig för att det är ett konventspel. Konvent är bra. Spela nytt om man får träffa vänner och nya nördar.
Och med det så ställer vi tillbaka Golden Sky Stories på spelhyllan. Men innan jag släpper dig ska jag passa på att fråga om du har någonting helt annat du vill tipsa om. Någon podcast du lyssnar på, något konvent du ser fram emot eller kanske något helt annat?
Det här är verkligen helt annat. Jag vill bara tipsa att om man har tid över i februari och gillar vampyrer, mer specifikt 1450-tals vampyrer och aktion med människor med märkliga förmågor, då vill man hitta reservlistan för Giovanni The Last Supper och sen kanske fara till England och lajva i en manor eller mansion. Fantastisk lokal.
Det är alltså ett riktigt herrgårdslajv.
Jajamän, med catering och 1450-tals kläder. Åh, det kommer bli så coolt. 6 stycken olika runs. Det finns garanterat möjlighet att ta sig dit om man ställer sig på reservlistan.
Och en länk till detta kommer att dyka upp i avsnittsbeskrivningen till det här avsnittet. Och med det så säger vi tack så mycket till Malin Forsberg för att du kom och pratade om Golden Sky Stories här i Spelhyllan.
Tack för att jag fick komma.
Ha det så fint. Hej hej.
Hej hej.
Det här var Spelhyllan med Malin Forsberg. Själv heter jag Pontus Kjellberg och musiken är gjord av Hicham Chahidi. Tack för att ni har lyssnat.